Tack hörni för förmånen att få fira gudstjänst tillsammans med er. Jag förstår ju att det här är bara en liten del av församlingen, men så är det i de här tiderna och så är det för oss också. Det är verkligen en förmån att få fira gudstjänst tillsammans med andra än vad vi vanligtvis brukar fira gudstjänst med. Jag heter Marita Krigsman Willemsson och är pastor i New Life som numera hör hemma i Björkhöjdkyrkan. Om du nu tycker att mitt mellannamn är lite krigiskt så har du helt rätt. Det är ett gammalt soldatnamn och det är mitt flicknamn. Anders bad att jag skulle säga någonting om församlingen innan jag började predika, eftersom vi är nya här i området. Och det är väl klokt så att du vet vad det här är för sammanhang som jag kommer ifrån. New Life är en svensk församling men med en väldigt stark mångkulturell prägel. Nästan allt vi gör tolkas till två eller flera språk. Vi är människor som kommer från ungefär 20 olika nationaliteter eller olika länder. Och olika kulturer i de olika länderna också för den delen. Så det är lite rörigt. Ganska många gånger utmanande, men det är också fantastiskt vackert. Att mitt i den här röran av människor få se vad Gud gör. Vi är en del av Evangeliska Frikyrkan och har tidigare haft vår lokal i Kviberg i Gamlestaden. Men av olika anledningar så blev vi tvungna att lämna den lokalen i somras. Och då fick vi möjligheten att flytta vår verksamhet till Björkhöjdkyrkan. Och vi är glada att vi har en lokal att vara i. För vi vet att det är många församlingar som får kämpa med att ha någonstans som de kan kalla för hemma. Det är en relativt ny församling. Jag förstod på Anders att er församling, den har aktningsvärt många år med sig. Vår församling planterades eller startades 2008 utav en liten grupp människor från också många olika länder. Men framförallt så kom de ifrån vår moderförsamling i Stockholm. Och som sagt var vi en liten grupp människor. Vi har inte så mycket som vi kan skryta med. Så därför så känns det väldigt stort för oss att få vara en del av det här gemensamma arbetet här i västra Göteborg. Så tack för att ni har tagit emot oss. Det är fantastiskt. Om du skulle komma till vår församling så skulle du nog som sagt tycka att det är ganska rörigt. Nu är det så här, vi vill inte knycka några medlemmar från några andra församlingar. Det är inte därför vi är här. Men om du skulle vilja hälsa på någon gång, då får du gärna göra det. Och har du några frågor så får du gärna fråga mig efteråt. Och du som sitter hemma, du får ta kontakt med mig på något annat sätt. Hörrni, det är om New Life. Men tack som sagt för att vi får vara en del av gemenskapen. Nu ska vi be tillsammans innan vi läser dagens text. Vi ber. Herre, tack för att du är det levande ordet. Och tack för att det är till dig som vi får komma. Tack för att det är du som den här stunden vill tala till oss. Oavsett om vi sitter i kyrkan eller om vi sitter hemma i soffan. Men Herre, tack att ditt ord det är levande och verksamt. Och Herre, du vet både vad vi vill höra och du vet vad vi behöver höra. Så öppna våra hjärtan, Herre. Så att vi kan ta emot det som du vill ge till oss den här dagen. Och Herre, tack för att ditt tilltal är personligt. Tack att du tar mina ord. Du tar ditt ord, Herre. och du planterar det i våra hjärtan. Amen. Vi ska läsa dagens evangelietext ifrån Johannes kapitel 4. Och du som kan din bibel, du vet att Johannes kapitel 4, det handlar om kvinnan vid Sykars brunn. Men det textavsnittet som vi ska läsa, det är det som kommer efter den berättelsen. Och det är inte lika vanligt, tror jag, att vi läser den delen. Ett par verser citerar vi kanske oftare. Men det ska vi ta oss an idag. Men låt oss ta bakgrunden till texten. Jesus, han är på väg ifrån Judeen i söder till Galileen i norr. Och han tar vägen genom Samarien, den vägen som judarna undvek att ta. Samarien var inget område man ville befatta sig med, och inte heller med människorna. På vägen så stannar han vid en brunn, och lärjungarna, och säkert Jesus också, är hungriga. Så lärjungarna går in i stan och köper mat. Och medan Jesus sitter där och väntar vid brunnen så kommer då en kvinna. Det är mitt på dagen, det är varmt, och hon kommer för att hämta vatten när ingen annan är där. Och Jesus börjar prata med henne. Jag tror inte att det var riktigt det hon förväntade sig när hon tog sin kruka för att gå till brunnen. Men Jesus börjar prata med henne. De pratar om hennes liv. De pratar om det som inte är så vackert i hennes liv. Det där som alla vet om, men som hon själv inte vill prata om. De hinner med några teologiska frågor. Och till slut så talar Jesus om i klartext för henne vem hon är. Han säger, jag är. Det vill säga, jag är Gud. Och då hamnar vi i vår text idag. Och du som kan får gärna stå upp under tiden som vi läser texten. Så hinner du sträcka lite på dig. Och så har vi respekt för Guds ord. Från vers 27 i Johannes kapitel 4. Då kom Jesu lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne. Eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kanske är han Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom, rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger inte ni 4 månader till, sen kommer skörden. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till ett evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer orden att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad han att de skulle stanna kvar hos dem, och han stannade 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Varsågod och sitt. Det här avsnittet börjar med en konstig situation. Lärjungarna kommer tillbaka när han pratar med den här kvinnan. Och egentligen så fanns det tre skäl till att Jesus inte skulle prata med henne. För det första, hon var ifrån Samarien. Man pratade inte med dem. Man undvek samarierna. De var de där. Det andra, hon var kvinna och Jesus en judisk man. Och en judisk man talade inte offentligt med en kvinna. Och för det tredje så förstår vi utifrån det tidigare som har berättats i berättelsen att hon är en kvinna som inte lever ett så imponerande liv. Tvärtom så är ryktet runt omkring henne tydligt. Så när lärjungarna kommer tillbaka och ser vad som händer så blir det säkert lite spänt i luften. Det här är så fel som det bara kan vara. Det här är så oväntat som det bara kan vara. Jag tror att det blir en sån där situation då alla vet vad de andra tänker men ingen vågar säga det högt. Jag föreställer mig att det kanske till och med är så att lärjungarna undviker ögonkontakten med Jesus. För det är lite pinsamt. Kanske tittar kvinnan ner i marken och också undviker att möta framförallt lärjungarnas blickar. Och jag vill tro att Jesus där han sitter, att han kanske med ett litet leende och med en ganska självsäker blick förstår det konstiga i situationen. Och jag vill tro att han tittar på både lärjungarna och kvinnan. Hans samvete är rent, för han vet att han har rena motiv. Och han vet att han just precis har gett både lärjungarna och kvinnan en väldigt viktig lektion i att möta varandra. Jag vet inte om du kan föreställa dig situationen från ditt vardagsliv. Men situationen där vi alla har hamnat i en situation som är lite konstig, den tror jag vi kan känna igen oss i. Redan här så möter vi kontrasten mellan hur Jesus gör och tänker och hur lärjungarna gör och hur de tänker. Lärjungarna, de ser en samarier, en kvinna, en syndare som ska undvikas. Jesus, han ser också en samarier, men han ser och en kvinna och han ser också syndaren, men han ser människan som Gud gör allt för att nå. Han ser kvinnan som Gud Fader söker. Jag vet inte hur du reagerar eller hur du tänker när du möter människan som inte är som du. Vad gör du när tiggaren utanför affären tittar på dig och säger någonting? Det är så oerhört lätt att vända bort blicken och gå förbi. Eller att säga ett snabbt hej och gå förbi. Det är så lätt att tänka de där istället för att tänka vi tillsammans. Och jag tror att det är viktigt att vi är medvetna om att även om vi är Guds folk, påverkas av hur samhället runt omkring oss ser på människor och situationer. Vi ser på världen på ett särskilt sätt och vi tänker att vårt sätt är det rätt att se. Men tänk om Jesus faktiskt vill komma in och skaka om oss så att vi ser det på ett annat sätt. Jag tänker, och min bön är, Jesus lär mig att se på människor så som du ser på dem. Låt mig se det du ser i kvinnan som sitter och tigger. I gängkillen som sitter utanför kyrkans trappa och röker. Eller i tiggaren som går med sin kundvagn full med det som för mig ser ut som smutsiga saker på Frölunda torg. Tillbaka till texten. Man måste väl ändå säga att det finns en viss matfixering hos lärjungarna i den här texten. Jesus, kom igen nu. Börja äta så vi också får äta. I den här traditionen så äter inte lärjungen innan mästaren eller läraren har börjat. Så den där uppmaningen till Jesus, jag är inte så säker på att det bara handlar om omsorg. Om honom att han ska få äta. Utan jag tror att det kan finnas ett motiv här i att börja äta så också jag får äta. Deras uppmaning som sagt var ännu lite dubbel. Men det som sker nu är egentligen en parallell händelse till det som har skett tidigare när Jesus har mött kvinnan. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig, både du som sitter hemma men också oss alla som sitter här. Läs hela fjärde kapitlet när du kommer hem. Det är långt men det tar inte så många minuter. Det som sker är att precis som Jesus har hjälpt kvinnan att lyfta blicken ifrån det här vattnet i brunnen och krukan med sin begränsning till att se att han är den som ger ett evigt levande vatten, evigt liv, så gör han samma sak med lärjungarna nu. Lyft blicken och se, står i vers 35. Lyft blicken och se. Jesus, han försöker öppna deras sinnen. Han försöker öppna deras perspektiv, deras ögon, så att de ser vad det är som händer. Och jag tror att det handlar inte bara om att se just där och då vad som händer, utan att de också ska förstå vad som kommer att hända om bara en liten stund. Han undervisar dem och han försöker hjälpa dem att anpassa sin världsbild. De är fixerade vid brödet. Jesus tränar dem att i sina hjärtan förstå att så och skörda, det har att göra med det levande brödet. Det har att göra med livet på riktigt. Det är ändå 4 månader kvar. Sen kommer skörden. Det var antagligen ett vanligt uttryck bland bönderna. De visste att när de hade sått så går det några månader och sen är det dags att skörda. Man sår ett frö, man väntar tills det blir dags. Det naturliga sättet. Men Jesus påpekar här att här finns det någonting hos er som handlar om sådd och skörd. De vet att de, jag menar, det här händer, vi tror att det här ändå händer ganska så i början av Jesu tjänst. En liten tid har de gått tillsammans med Jesus. Men det är som att han säger, ni ska få vara med och skörda även om ni inte har fått vara med och så. De här 4 månadersperspektiven, de kommer att vändas upp och ner på er. Tänk inte att det ligger långt framme, utan tänk att det ligger nu. Och jag tror att det här är en påminnelse för oss. Vi tänker att väckelsen kommer att komma. Och jag vet inte vad du tänker för perspektiv. Men jag skulle vilja säga att väckelsen är här. Men att vi behöver förstå det. Jag möter så ofta människor som längtar. Och jag har jobbat i församlingstjänst nu i över 35 år. Och jag har faktiskt aldrig varit med om att det varit en tid där det varit så lätt att tala med människor om Jesus som det är nu. Och det förvånar mig. Jag blir förvånad varje gång. Lyft blicken och se hur fälten är vita. Det är dags att skörda. Jag vet inte hur du funkar. Men jag tror att vi allmänt som människor har en tendens att väldigt lätt bli oroade för det här som har att göra med det materiella. Det är mat och det är hus och det är kläder och det är bilar och det är elräkningar och allt annat. Och ibland finns det skäl verkligen att vara bekymrad över saker. Det följer bekymmer på något sätt med att leva i den här världen. Det följer med som en naturlig konsekvens. Men jag tror att vi som Guds folk, vi behöver lyfta vår blick. För att inte drunkna i det här som blir de vardagliga bekymren. Vad ska jag äta till middag och så vidare. Risken är att när vardagsbekymren får ta för stor plats så får Jesus för liten plats och vi tappar perspektivet. Så lärjungarna, det är vår utmaning till oss. Det som blir lärjungarnas utmaning, det är också utmaningen till oss som Jesu lärjungar. Men i den här berättelsen så finns ju inte bara lärjungarna, utan här har vi också kvinnan. Och vi ska titta lite grann på henne också. Det står i vers 28 att kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan. Och hon sa till folket, kom får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kanske är han Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Jag vet inte vad du tänker när du läser det här. Hon lämnar sin vattenkruka, hon går in i stan. Och egentligen så är det här hon säger till människorna inne i stan väldigt märkligt. Det verkar ju ändå som att människorna är väldigt välbekanta med den här kvinnan. Hennes rykte går före henne. Hennes dåliga rykte verkar det ju dessutom vara. Och jag vill tro att hon är en kvinna som man pratar bakom ryggen på. Det är säkert en av de där som ganska ofta används som det avskräckande exemplet. Eller den där som man tror sig veta allting om. Och då kan man ju fundera på när hon kommer in i stan och så säger så här, kom får ni se, det finns en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Jaha, det gör vi också varje dag. Vad är det för sensationellt med att han har sagt någonting om dig? Vi pratar om dig allihopa. Men något är det i det här som ändå fångar människornas uppmärksamhet. Här finns det något som är större. Och här handlar det inte bara om rykten. Guds tilltal, både till oss och till människor som inte känner Jesus, kan verkligen förvandla liv. Och jag skulle vilja berätta och ta dig med till en händelse för ganska många år sedan i den församlingen som jag då arbetade i. Vi hade något som kallas för däckbytardag. Vet ni vad en däckbytardag i en församling är för något? Räck upp din hand. Ja, har ni däckbytardag här? Nej. Vi hade däckbytardag i den här församlingen 2 gånger varje år. Då vi erbjöd oss att hjälpa människor att byta deras sommar- respektive vinterdäck. De fick betala ett par 100 kronor för det och så skickade vi pengarna till missionen. Och det var ju inte framförallt för vi ville byta däck åt människor, utan för att öppna upp kyrkan så att människor som inte brukade komma fick komma till kyrkan. Och den här dagen så kommer det en kvinna till kyrkan. Och det är lite problem med hennes bultar, så hon blir kvar lite extra länge. Och hon får en rundtur i kyrkan under tiden som däcken byts. Och den som ger henne rundturen upplever att Gud talar till den här kvinnan. Så hon säger till kvinnan, är det möjligtvis så här i ditt liv? Och kvinnan skakar på huvudet och säger, nej, så är det inte alls. Och den här personen som går med henne tänker, det där var konstigt, men jag hade väl fel. De fikar tillsammans och så kommer ytterligare någon fråga från kvinnan, vilket gör att de går upp till kyrksalen för att hämta något. Och den här personen som följer med kvinnan känner hur hjärtat bultar och säger, jag har något jag måste säga till dig. Och så beskriver hon att i den här kyrkan så tror vi att Gud talar till oss. Och jag tror, säger den här kvinnan till kvinnan som är på besök, att Gud säger det här om ditt liv. Och kvinnan börjar gråta. Hon storgråter. Och så säger hon efter en stund, jag kom inte bara hit för att byta mina däck, utan jag kom hit för att se om Gud bryr sig om mig. Så småningom det gick några dagar efter den här händelsen. Och jag gick på det lilla torget. Och så kommer en kvinna springande över torget och hon skriker högt. Hallå, är det du som är pastor i kyrkan bredvid bilfirman? Och det var jag. Och så kommer hon fram och så säger hon, jag har hört att Gud talar till er i kyrkan om andra människor. Stämmer verkligen det? Och jag tänkte, hjälp, det här kan bli hur galet som helst. Men jag försökte förklara för henne att ja, vi tror att Gud talar. Och ibland så vill han uppmuntra människor och berätta saker som de behöver höra. Och den här kvinnan blir väldigt berörd. Och så småningom så kommer hon och hennes familj och de tar emot Jesus. Kvinnan som först hade kommit, hon går alfa. Hon tar emot Jesus. Hon låter döpa sig och hon tar också med sig andra. Hon frågar mig så många gånger om jag vill följa med hem till olika människor och berätta om Jesus. För hon känner själv att hon inte har tillräckligt mycket än på fötterna att göra det. Guds tilltal till oss och genom oss kan förvandla människors liv. Det är någonting i Guds tilltal som berör på ett sätt som inte andra människors ord kan göra. Och jag är helt övertygad om att Gud vill använda både dig och mig på det här sättet. Jag tror inte att det här var ett speciellt tillfälle just för den här personen som mötte kvinnan. Utan jag tror att Gud faktiskt vill använda dig. Och jag tror att Gud vill använda mig i våra vardagsliv. För att göra sig själv känd. Kom så får ni se. Det är vad kvinnan säger. Kom så får ni se. Och det här uttrycket, det återkommer gång efter gång efter gång i evangelierna. Människor möter Jesus. De förstår eller de anar vem han är. Och de tar med människor till Jesus. Kom så får ni se. Kom. Kom. Upptäck. Mönstret är tydligt. Att tro på Jesus, att följa honom, innebär också en utmaning och uppmaning att uppmana och uppmuntra andra att göra detsamma. Det här är mönstret för dig och mig. Kom och se. Kom och var med och upptäck det vi har upptäckt. Och resultatet av den här kvinnans berättelse är ju märkligt. Många samarier från stan kommer till tro på Jesus på grund av hennes berättelse. De kommer till Kristus på grund av det hon säger. Du och jag, vi har vår berättelse om vem Jesus är och vad han har gjort i våra liv. Så låt oss vara generösa och dela med den till människor runt omkring oss som inte känner Jesus. Många tvekar att dela med sig av sin berättelse, av rädslan att min berättelse inte är tillräcklig. Jag har inte den där sensationen att komma med. Men du behöver inte veta allt. Du kan berätta om varför du tror på Jesus och vad det betyder för dig. Det kommer att förändra människors liv. Kvinnan, hon tar med dem till Jesus som fortfarande sitter vid brunnen. Och folket, de ber Jesus stanna kvar. Stanna kvar hos oss. Och han stannar i 2 dagar. Han undervisar och folk tar emot honom. Vi ska landa. Vers 41. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. En kvinna som tidigare verkar ha undvikit människor, mötet med människor, hon blir den stora evangelisten. Inte för allt hon kan, definitivt inte för allt hon har gjort, utan därför att hon har mött Jesus. Och hon kan inte låta bli att berätta vad det är hon har varit med om. Det blir livsförvandlande, inte bara för henne utan för andra. Som du vet, så vi pastorer, när vi predikar, då predikar inte vi bara för de som sitter i kyrkbänkarna. Utan varje predikan, det är en predikan till oss själva. Jag är helt övertygad om att samma sak gäller för era pastorer. Och inför den här predikan, när jag har suttit och jobbat med den här veckan, så har jag haft alla skäl i världen att ställa mig själv frågan. När sprang jag i iver till en människa eller en grupp av människor för att berätta om Jesus? Det har varit frågan till mig själv. När berättade jag senast om mitt möte med Jesus för någon som inte känner honom? Och jag vill i väldigt ödmjukhet ge den frågan vidare till dig. Inte som en tung belastning. Men jag tror att det är klokt att ibland ställa de här frågorna till oss själva. När gjorde jag det? Varför gjorde jag det? Eller varför gjorde jag det inte? Jag tänker att det är en förmån att vi som Guds församling finns på så många olika platser i vårt vardagsliv. Och jag tänker att det är inte en tillfällighet att du jobbar där du jobbar. Att du bor där du bor. Att du möter dem du möter i ditt vardagsliv. Du finns där. Därför Jesus vill att de som finns runt omkring dig ska få lära känna honom. Du finns där inte bara av slumpen utan för att han både kan och vill använda dig. Det är inte alltid bänken i kyrkan är den bästa frälsningsplatsen. Ibland tänker vi att det är så. Men vet du, använd tillfällena i ditt vardagsliv. Drick kaffe med grannen. Gå och spela golf. Gå till lekparken med dina barn. Prata med de andra föräldrarna. Gå och fiska. Gör det du gör och låt Jesus använda dig i det. Med rätt relation till en människa så blir det mycket lättare att ta med honom eller henne till Jesus. Ska vi ta från vers 35. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det är ett ord till oss. Redan nu får den som skördar sin lön, han samlar in frukt till ett evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Hörrni, ska vi ställa oss i ledet att både så och faktiskt också tro att vi får vara med och skörda? Det är skördetid idag i Sverige och i Göteborg och också i västra Göteborg. Nu ska vi be tillsammans. Och vi ska be för att det här ordet får landa i våra liv. Och när jag förberedde mig så tyckte jag mig ana Guds viskning. Och kanske är det till dig som sitter här i kyrksalen. Kanske är det till någon av er som sitter och följer streamingen. Men det var som att Gud påminde mig om att det finns någon eller några som kämpar just med det här. Att du har inte den här upplevelsen med Jesus som gör att du känner att du kan eller vill dela vidare det. Och Jesus säger att han vill visa för dig vem han är. Han vill ta dig till den där platsen där du får erfara vem han är. Och han hälsar att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det är inte så att du på något sätt är en sämre kristen. Men att han vill ge dig det du behöver för att du ska kunna ge det vidare. Så när vi ber så vill jag alldeles särskilt också be för dig som känner igen dig i det. Vi ber. Herre, tack att vi får komma till dig, Herre. Herre, tack att du har ställt oss rakt in i de situationer där vi står i våra vardagar. Och tack att du där vill använda oss. Tack att du vill använda oss i mötet med andra människor. Du vill använda oss i mötet med vänner, med grannar, med familj. Med personal som vi kanske möter i hemtjänst. Herre, tack att du vill använda oss rakt in i vardagen. Och Herre, jag ber att vi skulle få se mer av vem du är. Jag ber Herre att vi skulle få en större frimodighet så att vi också kan säga kom och se vad Jesus har gjort. Det han har gjort i mitt liv vill han göra i ditt liv. Och Herre, på ett alldeles särskilt sätt så vill vi också be för varandra. Och Herre, vi vill be alldeles särskilt med den som kämpar med bristen på erfarenhet av dig och bristen på frimodighet. Herre, tack för att du på ett alldeles särskilt sätt just nu vill komma och möta den och de personerna. Och Herre, vi kan känna allihopa att vi behöver ständigt komma tillbaka till dig för att se vem du är. Och få göra den nya upplevelsen. Och Herre, förvandla våra sinne här, våra tankar, våran blick. Så att vi ser människor vi möter på samma sätt som du ser dem. Hjälp oss att få se, Herre, människor som längtar efter dig och kunna ge dem vägen till dig, Jesus. Herre, tack för att du vill använda allt ditt folk i västra Göteborg. Tack att du vill använda var en i Fiskebäckskyrkan och du vill använda var en i New Life. Herre, tack att vi får vara med och skörda. I Jesu namn. Amen.